När jag gick ut gymnasiet för alldeles för många år sedan så fick jag ingen gymnasieexamen. Och det är lite pinsamt att så berätta så här inför en massa människor. Men jag hade så dåliga betyg så jag fick ingen examen. Så dåliga var de. Man måste ju ha 90% godkänt för att få en examen. Och jag hade inte det. Och det berodde på att jag var oerhört skoltrött. Och ja, för att jag hade skolkat egentligen hela tvåan, om jag ska vara helt ärlig. Och det gick inte så bra för mig då i gymnasiet. Och jag insåg väl att jag är ingen akademiker. Jag är inte så smart. Jag är inte så duktig på skola. Och sådär. Så jag fann mig väl i det och gjorde väl ingen stor sak av det. Så småningom så började jag jobba som pastor. Och då sa min mamma alltid så här: Christian, jag tycker att du ska läsa teologi. Jag tycker att du ska läsa på högskola eller universitet. Och jag sa ju till min mamma, det går inte, för jag har ingen examen, jag kan inte komma in. Så det är ingen mening. Och dessutom är jag inte så smart. Jag har inte ett läshuvud liksom. Men hon insisterade. Hon såg någonting i mig som inte jag själv såg. Men jag struntade i det för att jag kunde ändå inte komma in. För jag hade inte betygen. Men, jag ska inte ta hela den historien, men Gud öppnade en dörr. Jag sökte för att min mamma tjatade så mycket till en skola och kom in. Och har idag då en kandidatexamen istället för en gymnasieexamen. Och det är mycket bättre. Så att, det gick ju rätt bra. Men just det här med att inte tro på sig själv, det är en sån sak som har följt mig genom hela mitt liv. Jag brottas ofta med det här. Tänker ofta om mig själv att jag är dålig på det mesta. Allting som jag liksom ska åta mig tänker jag att jag är inte bra på det här. Men då är det som att när de där tankarna kommer, då är det som att några andra tankar kommer strax därefter. När jag tänker att ja, men jag är inte så bra på att vara en ledare, då är det som att en annan röst säger, nej, men du har ju bra kollegor. Ja, men jag är inte så bra på att hantera ekonomiska frågor. Då kan man inte vara en föreståndare. Nej, men du har ju Anders. Ja, men jag är inte så bra på att hantera den här enorma fastigheten. Nej, men du har ju Niklas. Och så försöker jag liksom. Nej, men jag är inte så, som pastor måste man vara trevlig och social. Det är ju inte jag. Nej, visserligen. Men du har ju Annika. Och så försöker jag liksom. Jag är inte så bra på att bjuda med nya människor till kyrkan. Nej, men du har ju Erik. Ja, okej, men jag är inte så bra på att driva ett bolag som det vi har här med alltihopa. Nej, men du har ju Anna-Lena. Ja, men jag är inte så bra på att leda bönemöten. Det borde man ju vara om man är pastor. Ja, men du har ju Jennifer och Seppo. Vad ska jag hitta på nu liksom? Jag är inte så bra på att fixa teknik. Här i kyrkan har vi bra grejer. Då är det som att Gud säger, nej, men du har ju LT, du har Lars. Ja, men jag är inte så bra på att predika. Nej, men du kommer få ett ord av mig, säger Herren. Ja, men jag är ju inte, vad ska jag hitta på nu liksom? Ja, så där håller jag på. Det är min vardag som pastor. Och det är som att jag någonstans känner igen det där i Bibeln också. Därför att det är nästan svårt att läsa Bibeln utan att hitta de här brottningskamperna hos alla människor som kallas av Gud in i tjänst. Jag är inte ensam om att känna så här. Ska se om vi kan få fram en sån här pekare. Därför att Bibeln är full av misslyckade människor som Gud har kallat in i tjänst och kunnat göra någonting bra av. Adam och Eva, de syndade. Noa blev full. Job förlorade allt. Abraham var för gammal. Jakob var osäker. Josef blev misshandlad. Mose stammade. Gideon var fattig och rädd. Rahab var prostituerad. David begick äktenskapsbrott och mördade. Elia ville dö. Jeremia var deprimerad. Jona var motvillig. Noomi var en änka. Rut var en främling. Johannes döparen åt gräshoppor. Petrus var hetlevrad och förnekade Kristus. Lärjungarna somnade när de bad. Marta oroade sig för mycket. Den samariska kvinnan hade flera misslyckade relationer bakom sig. Zacchaeus var kort. Thomas tvivlade. Paulus förföljde kristna. Timotheus, han hade problem med magen. Och Lazarus var död. Så vad har du att skylla på när du ska in i tjänst för Herren? Och när du ser på dig själv och tänker att du inte duger. Vad har du? Och jag tror att det här är ett mönster i Bibeln och i våra liv. Att när vi tittar för mycket på oss själva så ser vi våra brister och tänker om oss själva att vi kan inte göra det här som Gud kallar oss till. Vi klarar inte av det här som Gud lägger på vårt hjärta. Och det tror jag att Gud vill jobba med. Egentligen skulle jag vilja hålla en predikan om allting som Gud vill göra med oss och vad han har gjort i dig. Och vem du är i Kristus. Fatta vilken fantastisk predikan det skulle kunna bli. Men oftast kommer vi aldrig dit. Därför att vi fastnar där liksom att när Gud börjar lägga saker på vårt hjärta, när han vill någonting med våra liv, då tänker man om sig själv, nej men jag är ju inte så bra på de här sakerna. Jag kommer aldrig klara det. Men Gud ser någonting i dig som du själv inte ser, som vi andra inte ser, kanske till och med. Och han vill använda dig. Låt mig ta några exempel på hur Gud kvalificerar oss in i tjänst. Gud kallar inte de som redan är kvalificerade för en uppgift, utan Gud kvalificerar de som han kallar. Det är Guds grej. Bibeln är helt full av människor som är okvalificerade, som inte duger, som har syndat och gjort bort sig och misslyckats i livet och som inte är tillräckligt kvalificerade för det stora uppdrag de får. Men de tvingas att gå i tro på att Gud kan göra någonting genom lilla mig. Och när man inser det, att vår Gud är större än våra egna begränsningar, då kan Gud verkligen verka genom oss. Så det är inte nödvändigtvis så att det är något fel på att se ner på sig själv. Det är inte bra förstås, men det måste inte vara ett hinder. Så om du känner igen dig i min brottningskamp, att när du tittar på dig själv och tänker om dig själv att du inte duger, strunt i det. Nej, det är kanske sant. Du duger inte. Vi ska inte lura oss själva. Ni vet ju också att Christian är kanske inte så bra på alla de där grejerna. Nej, jag måste inte vara det. För att Gud har ett sätt att använda oss som ibland övergår vår förstånd. Nu ska vi titta på den första personen. Mose. Och då i Moses kallelse, ni vet när han får vara vid den brinnande busken, då blir det ju ett samtal där, en dialog mellan han och Gud. Och Gud liksom, jag ska ge dig ett uppdrag, Mose. Du ska få gå till farao och du ska få tala till honom. Och du ska säga till honom att du ska ta mitt folk, Israel, ut ur Egypten och sådär. Och då i den här dialogen så börjar Mose känna sig liten. Fullt förståeligt, absolut. Liksom bara, nej, jag vet inte om jag klarar det här, Gud. Det här, jag, och så kommer ett par undanflykter, ursäkter från Mose. Bland annat säger han: men herre, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du talar till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Herren sa till honom: vem har gett människan munnen? Vem gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu, jag ska vara med din mun och lära dig vad du ska säga. När vi försöker hitta undanflykter som skulle kunna vara sanna, som skulle kunna stämma. Han kanske inte var bra på att prata. Han kanske var trög i talet. Jag kollade på det där ordet bara nu här strax innan jag gick upp på scenen och var det hebreiska grundtextordet och sådär. Trög. Och det var, för jag känner någon form av relation till det ordet. Ni som känner mig vet vad jag menar. Att vara trög. Det betyder, man skulle kunna översätta det som långsam och tjock. Så hans tunga var liksom tjock och långsam. Han hade svårt att formulera sig kanske, Mose. Så hur ska han kunna vara en ordets man? Men det är som att Gud, nej. Eller ja, han är långsam och han är trög i talet. Så just därför så väljer jag honom. Gud kunde ha valt Moses bror, Aaron. Det står om honom att han var en ordets man. Gud kunde ha valt Aaron. Men Gud valde Mose kanske just därför att han var trög i ordet. Han skulle få tala till farao. Den som är trög i talet ska få tala till farao. Det säger oss någonting. Och inte bara tala till farao, utan han skulle få vara den som får tala hela lagen, Guds ord, till gamla, eller ja, förbundet till Israel. Och så håller de på och tjafsar Gud och Mose. Och Gud har tålamod med Moses undanflykter. Det är inte förrän Mose säger: sänd någon annan, jag vill inte. Typ så. Det är först då Gud blir arg och säger liksom: jag har kallat dig, Mose. Så det är inte något hinder att vara en, att vara trög, att vara, inte känna att man klarar av en uppgift, att den är för stor för dig. Det är inte ett hinder att du är dålig på någonting. Utan det som kan bli ett hinder är att du inte vill ställa upp på Guds kallelse. Nästa person, det är Gideon. Det här är också en intressant berättelse. Jag ska inte gå igenom hela den, det blir för långt. Men det är så här bakgrunden är att midjaniterna har anfallit Israel. Och Israel är nere på sina knän. De har ingen chans mot midjaniterna, för de har kameler. Det är lite roligt, men kan du få läsa i domarboken hemma sen om du vill. Det är kamelerna som är skillnaden. Men i alla fall, så de är så nedtryckta, israeliterna, att de gömmer sig i grottor och sådär. Och då står det om Gideon, att han klappar vete i en vinpress. Alltså han måste gömma sig, han måste gömma vete för att ens liksom kunna behålla något. För midjaniterna kommer och rövar allt som israeliterna hade. Så han får gömma sig. Han är rädd. Han är fattig. Han är förtryckt. Och då står det om det, hur det kommer en Herrens ängel och sätter sig under en terebint, ett träd. Och jag ser det framför mig, jag vet inte hur ni, en solig dag i Israel. Det kommer en ängel, det kanske inte såg ut riktigt som en ängel, för Gideon verkar inte uppfattat att det var en ängel. Sätter sig en ängel där liksom, under ett träd, lutar sig tillbaka lite. Och liksom, i lugn och ro, tittar på Gideon när han håller på där, den där vinpressen, ett hål i marken eller någonting. Och liksom, vad håller Gideon på med liksom? Håller han på att klappa vete i en vinpress? Då är det illa. Tittar han en stund på Gideon. Jag vet vad jag hade sett. Jag hade sett en fegis en förtryckt, nedtryckt fegis som inte vågar kämpa mot midjaniterna. Men vet ni vad den där ängeln, när han lutar sig tillbaka, eller så som jag föreställer mig i alla fall, så tittar han på Gideon. Och så säger han: Gideon, Herren är med dig, du tappre stridsman. Och Gideon, det här är också återigen i min hjärna, jag föreställer mig att han säger: vad sa du? Vadå att Gud är med mig? Här står jag i en vinpress. Midjaniterna håller på att röva allt. Vi har ingenting, vi har förlorat, det är kört. Gud är inte alls med mig. Jag är ingen tapper stridsman. Här står jag och håller på liksom. Gömmer mig. Nej, och då så säger den här ängeln liksom, att han, ja men Gud är med dig. Du ska rädda Israel. Och Gideon svarar liksom: o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Och här tror jag att hemligheten ligger. Inte i att Gideon var så stark, att han var så modig, att han var en orädd krigare. Nej, det var han inte. Vad var det som var skillnaden? Kan ni se liksom i texten? Han var obetydlig, ja. Precis. Jag är med dig, säger den här ängeln, som förmodligen, kan jag tänka mig, var Jesus själv som klev ner. Men jag vet inte. I alla fall. Gud är med. Då kan vi plötsligt få vara tappra stridsmän för Herren. Så när vi ser på oss själva, då är vi obetydliga, fattiga. Vi är de minsta. Vi är de mest okvalificerade. Ingen skulle kunna tänka sig att vi kan klara av den här uppgiften som Gud ger oss. Att rädda Israel. Nej. Så är det. Så vi måste sluta titta på oss själva hela tiden. Och på våra egna begränsningar. Utan istället lyssna på: vad säger Gud till oss? Till dig? Vad lägger han på ditt hjärta att göra? Att gå i tro på? Och här säger liksom ängeln: du ska besegra midjaniterna. Du ska vara en tapper stridsman. Du kommer klara det, för jag är med dig. Nästa person som vi ska titta på, den sista här, det är David. Det är så här att bakgrunden till den här berättelsen, det är att Israel har en kung, ni vet, Saul. Och Gud har bestämt att han ska smörja en ny kung. Och han har sagt till profeten Samuel att gå till Jishei. En av hans söner är det. Du ska smörja han till kung. Och då går Samuel till Jishei och säger till honom: kan du rada upp dina söner? Och så ställer han fram sina söner. Han hade 8 söner. Han radar upp dem. Och så tittar Samuel på dem. Wow, vilka ståtliga unga män. Perfekt kungamaterial. Det här blir bra. Men när han då tittar på den första, så känner han i sitt hjärta: nej men det är inte han. Gud har inte kallat han. Han tittar på nästa. Det är inte han. Nej, nej. Gud säger nej, 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 nej. Det är inte dem. Och till slut blir ju Samuel liksom: något är fel, något stämmer inte. Jag har tydligt upplevt att Gud säger åt mig att en av hans söner ska vara bli kung. Men ingen av de här känner jag liksom att Gud talar om. Och då frågar han till slut liksom: är det här alla pojkar du har? Och Ishai svarade: den yngste är kvar, men han vaktar fåren. Och då säger Samuel till Ishai: sänd bud och hämta honom, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Och här har vi återigen en sån här berättelse där nu är det folk runt omkring som inte tror på David. Han trodde kanske inte på sig själv heller såklart att han skulle bli kung. Men här är det ju de runt omkring som inte ser i David att han skulle kunna bli en kung. Men Gud såg någonting i Davids hjärta. Undrar om jag inte har det bibelordet. Ni vet säkert vilket jag tänker på. Se om jag kan leta fram det. Ja. Herren sa till Samuel: se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Så David, han var bara en liten pojke, obetydlig. Han var inte ens medräknad av pappan. Han var liksom ute på fältet. Han var inte ens tilltänkt som överhuvudtaget en möjlighet. Liksom. Jag tror säkert många av er känner igen er i det. Att man brottas med att det är ingen som ens ser mig. Det är ingen som tänker någonting om mig. Ingen frågar om jag kan hjälpa till med någonting. Jag bara verkar vara, jag bara är liksom. Det är ingen som ser mig. Lite så var David. Men Gud såg hans hjärta. Och Gud kunde använda en profet för att hitta honom. Här tycker jag att vi ska vara, försöka vara som Samuel. Att försöka se varandra och för det som Gud lägger ner i våra hjärtan. Och inte bara se på det yttre. För om vi bara ser på det yttre, då skulle vi säkert tänka liksom om att ja, men den som ser ut på det där sättet, den kan säkert vara duktig och sitta i styrelsen. Den som ser ut på det här sättet, nej, den kan vi nog inte ha med. Liksom. Och så att man hela tiden dömer efter det yttre. Så vi måste tänka bortom det där, be och lyssna på vad Gud lägger på vårt hjärta och hjälpa varandra in i tjänst. Davids pappa gjorde inte det. Han räknade inte med David. Men Gud tvingade Samuel att kalla till honom. Liksom. Det är faktiskt så här att, jag ska strax avsluta, men det här är någonting som återkommer i hela Bibeln. Jag nämnde några exempel förut. Det finns fler och vi har tittat på tre nu. Gud valde en ogift, fattig tonårstjej att föda Jesus. Istället för liksom en välbärgad, inflytelserik, liksom, gift kvinna. Gud valde vanliga, fattiga fiskare från Galileen att bli hans lärjungar och sändebud. Istället för att han kunde ha valt religiösa ledare, välutbildade akademiker i Jerusalem. Gud, som jag sa Mose, Gud sände en mördare och en främling att tala till farao. Istället för Aaron som var duktig på att tala. Hela tiden håller vi på så här. Att vi diskvalificerar oss själva och varandra till att tjäna Gud. För att vi tittar på det yttre. Vet ni vad gamla testamentet anger att hur en präst skulle vara? Alltså reglerna för att kunna bli en präst. Man ska vara en man. Man ska vara en levit. Man ska vara frisk. Man skulle vara en ättling till Aaron och man skulle vara mellan 25 och 50 år. Alltså, om vi håller på med såna här regler och krav hela tiden, då begränsar vi oss själva gång på gång på gång. Så det vi behöver göra för att komma in i tjänst, det är att lyssna på vad Gud säger till vårt hjärta, vad Gud lägger på vårt hjärta, och hjälpa varandra att gå i tro på att Gud kan göra det här genom oss. Och tittar man på sig själv för mycket, så tror man inte att det är möjligt. Så därför behöver vi istället mer och mer försöka lyssna på vad Gud säger till oss. Och gå i tro på att Gud kan göra det här genom oss. Att inte titta på oss själva, utan tro på Gud, helt enkelt. Så med de orden så vill jag att vi ska be tillsammans.